Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det här är Bögministeriet, en gravt homosexuell podcast där ni får följa en grupp vänner som fläker ut sina liv i eten. Det handlar absolut inte om sex, eller jo, det gör det, men också en hel del om relationer, känslor, drömmar, frustrationer, ja, helt enkelt om våra liv tillsammans. Hjärtligt välkomna!
Bögministeriet, Bögministeriet.
Jojo. Hej och välkomna till veckans avsnitt av Bögministeriet. Anton Renström heter jag och jag sitter här med
Mikael Andy.
Men välkommen.
Tack ska du ha, Anton.
Och sen har vi också en annan minister här.
Hej, Thomas.
Hej Thomas, ja. Välkommen du
tack.
Också.
Tack, sitter här med en Norrlandsmaffian.
Jo, ja. Men du är ju också lite halv norrlänning ja. när du själv får...
Generna.
När du själv får bestämma. Ja. Härligt. Jag tänkte, nu har vi ju smugit in i november. Oktober försvann som en puff. Och nu är vi i november. Den här veckan har ju varit den här härliga högtiden Halloween.
Ja.
Inte att förväxla med Alla helgon. Nej. För Alla helgon kommer
ordning och reda.
Efter ordning och reda. Utan nu har det varit Halloween. Tänkte jag bara höra så här, firar ni Halloween?
Men jag blir ju alltid förvånad. Jag tror ju alltid att det är allhelgona. Så jag blir ju alltid förvånad när det börjar ringa på dörren. Och alla flöden bara...
Och alla killar bara rusar in i din lägre.
Nej, fan.
Bus eller godis?
Bus, såklart.
Och du bara, nej, förvånad men det blir.
Nej, men att det börjar ringa på dörren med massa ungar.
Mm.
För hos mig ringer det hela tiden.
Mm.
Och sen att man ser flödena i sociala medier, att folk ska på fest och har klätt ut sig.
Mm.
Nej, men folk är ju så jävla, de anstränger sig totalt, alltså till, det är ju helt galet faktiskt. Jag var ute på, vilken dag var det här nu då? Det var väl i lördags. Och folk hade ju liksom, det var ju så här riktiga teatersminkningar.
Ja.
Så här uppätet face och sånt.
Ja. Men är det inte härligt då?
Jo, men det är fantastiskt. Men
var du sminkad? Hade du klätt ut dig?
Inte mer än min lilla mascara och kajal.
Inte mer än den vanliga pancaken som åkte på inför utgång.
TV-kakan. Som sprack 23:30.
Exakt. Men du var inte på någon Halloween-fest?
Nej, ingen
fest. Du var
fest.
Bara ute. Nej. Allmänt. Och då var folk allmänt utklädda?
Det var de.
Mm-hmm.
Många.
Okej, okay. För jag tänker annars kanske man klär ut som man är bjuden på en typ av Halloweenfest. Så att man inte bara går ut på krogen Halloween i
ja, men ibland hamnar utstyrsel. Man kanske kombinerar det på olika sätt.
Ja, du tänker man ju både och. Ja. Du vet, det där har jag vuxit ifrån. Jag gör en sak.
Nej, kvällen tar aldrig slut. Nej, från det ena till det
från
andra.
Från det ena till det andra.
Taxi dit, taxi hit. Älskar jag.
Åh, oh, taxi hit och dit.
Hem och byta om.
Nej, gud. Man har en liten ryggsäck med
sig. Ja, smart. Ja.
Oh. Men på tal om utklädnad, vad skulle ni klä ut er till då? Oh, om ni skulle vara bjuden på en Halloweenfest och bara nu ska jag gå big. Vad skulle ni köra då?
Ja, man skulle ju lätt jag skulle lätt försöka hamna i så här sexy facket eller något.
Varför
sånt där.
Blir det,
jag vet inte
det så?
För man ska
man
gå
sexy?
Ut.
Man vill, ja, det är för man ska få ragg.
Ja, men
uppmärksamhet.
Har jag hört?
Har du hört?
Ja, läste en bok tänkte
just det.
Nej, men jag tror jag såg någonting som var väldigt roligt. Det var någon som det var utklädd till en blodig binda. Jag tyckte det var roligt.
Det är lite kul. Det är väldigt
kul. På tal om sexigt.
Ja, men jätteblinda med så här, ja, rött i mitten. Och så här, ja, huvudet som stack fram.
Ja, det var roligt. Det var, ja, roligt. Hade du velat vara så lite, ja, tokrolig spexigt?
Jag skulle inte hamna i det andra facket, så skulle jag nog vilja göra
inte sexy skoj. Cowboy.
Ja, men precis. Bara,
vi skoj, hade ju skrattat skojfacket väldigt mycket.
Gud, ja, vi hade
skrattat väldigt mycket. Skrattat.
Kan du tänka mig gå på Götgatan här tillbaka till festen?
Blodig binda.
Alltså en jättebinda var det.
Var inte det där Thomas?
Jo. Bara, hej, hej.
Landby då, vad hade du varit i? Hade du också velat gå,
nej,
på sexy?
Nej, men jag tror att det är mer klätt ut mig till Sörväs eller någonting. Ja, på rymmen.
Ja, ja.
Lite något, så.
Lite aktuellt.
Lite aktuellt. Just det här året i alla fall.
Just det.
Och så hade jag haft kanske en liten lapp där det stod catch me if you can eller något. Och så hade jag sprungit fram.
Nej, du hade ringlat.
Ringlat heter
senare
det.
På kvällen.
Men det var lite grann som såg ni Heidi Klum som alltid, hon kör ju alltid superavancerade Halloween-utstyrslar. Hon var ju en liten mask i år.
Mm-hmm.
Det var lite service över henne.
Ja, okay. Ja, det var ju...
För jag tänkte på det här med det är så roligt, Halloween är så här, barnen och bögarnas högtid. För bögarna får vara sexy nurse och sexiga olika killgrejer. Men jag såg Kendall Jenner hade ju också varit lite sexy cowboy. Ni vet den här i, vad heter den här Disney-filmen? Toys R Us... den är bilar eller fan den heter.
Toy Story.
Nej. Toy Story, ja. Toy Story menar jag. Exakt den menar jag.
Toys R Us, vi är inte sponsrade av, av Toys R Us.
Alltså en som inte har barn fattar ingenting. Nej men exakt, Toy Story. Hon var ju den där cowboyen där. Och aha, då var hon ju lite sexy. Med lite chaps och så. Hon har ju fått sån kritik för det.
Aha.
Mass hysteri, irriterad.
Var inte det heller bra?
Farligt.
Nej, nu får man inte vara. Det var det jag ville komma till. För nu verkar det ju vara. Nu är det ju inte OK att vara sexy längre. Nu ska du ju vara real. Nu får du inte vara en sexy nurse längre. För då går du i fel fotspår.
Mm.
Så du får vara binda, Thomas. Du får inte vara någon sexy cowboy nästa gång.
Hur kan en man komma i som en blodig binda? Han vet ingenting.
Nej, exakt.
Då blir det helvete för det.
Blir så geni.
Ja. Och du springer runt som en jävla orm, säger de till mig.
Tänk på Sir-Rass. Ja. Tänk på Sir-Rass. Ja, nej, jag har ju alltid en dröm om att jag vill vara en så. Jag vill ju vara ett sån 90-tals klubbkid. Så jag vill ju alltid typ ha korsett och höga klackar och lite så nätstrumpor och mycket smink.
Ja.
Det vill jag alltid gå till när jag ska klä ut mig, bara för att vara safe. Och det är inte sexigt, det är mer burlesk.
Är det peruk också och stort hår?
Behöver inte vara det. Nej. Behöver inte vara det. För mig handlar det mer om att jag vill ha mycket smink och mycket lösögonfransar.
Och skorna.
Men, och skorna, höga platådojer som man får vingla omkring
men
på.
Men vad är det otäcka?
Nej, det finns inget otäckt. Det är bara att jag blir otäckt när jag får på mig det här. För då, jag blir ju som en sån här...
Dominitrixa.
Ja. 2,15 lång.
Exakt. Kom, ska du få lite godis.
Jag har ett par gamla såna här platåskor från tiden... när vi hade Straight Up.
Ja.
Ett par sådana här riktiga platå köpta
på jag vet vilka
Kum
det är.
Eller vad det är.
Ja, exakt. Älskar Kum.
Det är men du har väl 44-45
har jag beroende aha, på. Jag har också köpt mina skor på Kum på Drottninggatan.
Ja.
Älskar hon som har butiken. Hon är fantastisk. En fantastisk person. Men, nej, men jag ville bara prata just om det trenden att man inte får vara sexy längre. Det är lite tråkigt.
Har jag missat?
Ja, jag vet. Ja. Men
vi ser det,
Thomas.
Men hur tar den här sig uttryck?
Den tar sig uttryck just i det här att de här kändisarna då, som har varit lite sexiga, de har fått väldigt mycket kritik för att de har varit det. Och det, nu känns det som att det ska vara väldigt PK allting. Allting ska vara väldigt så här gulligt och härligt. Det får absolut inte gå åt sexiga hållet. Mm. Så. Och det är ju den vägen man vill gå. För man vill ju inte vara en liten rultig kulting. Man vill ju vara en hot stuff.
Ja. Du, jag vill på hoe and pimp party.
Och då tänkte jag på Heidi Klum som då var den här lilla dagmasken och låg ner, man såg bara ögonen på henne, hon låg där och pratade lite grann. Så det var, man
fast
bara,
det är lite sexigt att hålla på och ringla sig sådär.
Nej, det var inte det. Det var inte sexigt överhuvudtaget. Så jag tänkte så här, så till nästa år så ska vi hålla nere det sexiga och vara mer real.
Ingen av oss kan ju komma som oss själva då.
Nej.
Nej.
vi måste klä ut oss, för ja, annars blir det en overdose.
Ja, av sex.
Men det skulle vara så himla kul, för jag får ju aldrig gå på de här jävla Halloween. Jag blir aldrig bjuden till någon Halloweenfest. Jag håller på att tjata om det hela tiden. Så att nästa år kanske det är så att jag måste ha en fest själv.
Ja.
En Halloweenfest.
Exakt. Alltså
jag kände det i år.
Du vet ju redan hur värdinnan kommer att se ut.
Värdinnan kommer att vara Madame Kerstin i dörren. Nej, men nu har ni ett år på er att fundera. Och det vore också kul om våra lyssnare också kanske skickade in bilder på hur de såg ut. Det hade varit roligt att se. Om de har några tips vad vi ska tänka, istället för en blodig binda, om det finns andra saker som vi kan vara nästa år. Istället för att vi tre kommer i tre olika format. Midimax FD-binderna. Ja, men vad härligt. Men då kör vi igång helt enkelt med veckans avsnitt.
Yep. Ja.
Då var vi tillbaka och vi har ju redaktionsmöten inför varje säsong då vi spånar lite olika ämnen och så vidare, och det är ju oftast så här härliga fartfyllda ämnen som vi vill prata om, men i år kom det också upp ett ämne som var våra värsta år eller vår värsta tid i livet. Vad det var för någonting och vad den perioden har gjort med oss och hur man har växt ifrån eller vad man har lärt sig av det helt enkelt. Så vi tänkte prata om våra värsta år eller vår värsta tid. Jippi, vad roligt.
Så jävla pepp.
Ja, pepp.
Jag som hade glömt det här. Nu kör vi.
Alla börjar skruva på oss.
Alla blir jätteobekväma.
Ja.
Men jag tänkte, Micke Landby, har du lust att börja och berätta om någon period i ditt liv som inte har varit den absolut bästa?
Ja, nej men alltså så här. Jag tänkte på det här på vägen hit och så tänkte jag så här, men våra värsta år, det är väldigt klyschigt där, men de är ju också på något sätt våra bästa år om man väljer att fokusera på de positiva sakerna under den jobbiga tiden eller efter den jobbiga tiden. Ungefär som man romantiserar en dålig relation eller sådär, så bara, men vi hade det ju så jävla bra ändå. Vi var ju där, vi åkte ju till Spanien och vi åt ju nej men så att jag tror också att det är väl det som tar oss fram på något sätt. Jag hade en, nu i våras hade jag ju en jävligt jobbig period där ett och ett smög sig på. Till slut så kraschade jag helt totalt och fick sjukskriva mig och nej men jag visste inte var jag var eller alltså hur jag mådde, orkade liksom inte göra någonting.
Hur tog det sig uttryck? Vad var det?
Nej men jag blev helt jag tappade liksom allt bara brast och jag kunde liksom inte sluta gråta. Och jag ville inte vara med den som jag bodde med då, fast jag ville ändå ha honom precis liksom så nära som det bara gick. Så att det var liksom så mycket som brottades och
många motgångar.
Motsats. Alltså det var mycket sådär, gå, nej, du ska vara här. Jag vill göra det här. Jag vill gå upp och vara pigg. Nej, jag orkar inte. Alltså det var så här, kroppen sa liksom ifrån. På alla möjliga sätt.
Men har du under lång tid då bara kämpat på och försökt vara happy-go-lucky?
Ja, men jag tror det. Att jag ändå har... alltså jag tycker att jag är bra på att känna efter och så här, jag känner när någonting är fel och så, men det var väl bara någon låtsas grej liksom. Jag åkte hem till mina föräldrar och kom hem till dem och var så här, men ni måste elda, det så kallt här. Så att de frossade och de bara, men vi har liksom inte jättekallt.
Inte med fysiska grejer
så. Ja, men fysiska, kroppen liksom sa ifrån. Att jag kunde inte sova och fast jag var liksom hur jävla trött som helst. Och det här förra hösten blev jag nedslagen här på stan i Stockholm.
Just det.
Gud, jag har glömt.
Ja, men det har jag ju typ också glömt eller liksom sådär. Men och fick någon sådär hjärnskakning och yrsel som hängde i sig jättelänge.
Vill du berätta lite grann om hur misshandeln gick till?
Ja, men det är så sjukt för jag kan ju typ inte det riktigt. För att det här var kvällen när allting öppnade upp efter pandemin. Typ 29 september eller något sånt där. Så hade vi varit gäng på Kvarnen vid Medborgarplatsen och så hade jag precis sagt hej då till två kompisar och så tänkte jag, men jag köper en korv innan jag hoppar in i taxin. Och det ska man ju inte göra. Man ska inte köpa en korv på Medborgarplatsen.
Och man ska inte ta med sig korv i taxin heller.
Nej, jag fick aldrig
med mig den. Det var många fel just där.
Jag fick aldrig med mig den. Men då Jag minns bara att jag stod i den där korvkön och sen minns jag bara att jag satt i taxin. Jag höll mig för huvudet. Jag hade fått en fläskläpp, ett blått öra eller ett ömt öra då och en stor bula liksom bak i huvudet. Och så åkte jag hem och tänkte att jag måste sitta uppe. Man får inte gå och lägga sig om man har hjärnskakning. Det har man ju hört liksom.
Och du var chockad naturligtvis.
Ja, men jättekonstigt. Och när jag tänker på det nu är det som att så här, dagen efter var det så här, ja, det var väl jag får skylla mig själv. Jag skulle inte ha varit där liksom.
Nej, jag var full och dum.
Ja, men typ. Och sen så här, ja men gick det någon dag och gick jag och kollade upp det och så var det så här, men det är ingen fara liksom. Och så här. Men sen så höll den här yrseln i sig liksom i 3 månader någonting. Och sen blev det bra. Och sen kom det tillbaks. Så jag har haft den här yrseln under ett år. I stort sett. Så det var ju efter det där slag. Alltså det var ju liksom ett trauma. Och det var ju
för du blev ju slagen. Det var ju någon som slog dig med en knytnäve i ansiktet. Ja. Och på något sätt ramlar du också. Ja. Och slår bakhuvudet.
Ja.
Eller hur?
Ja,
eller precis. Sidan.
Ja.
Så att det är ju både ett knytnävslag och att huvudet åker
ett
mot
hårt, ja.
Ett hårt slag mot vad du nu träffas av, om det är marken eller en cementgris eller ett stängsel eller någonting har du ramlat mot.
Och det är ju så jävla jobbigt så man inte minst.
Du har fått 2 slag mot huvudet.
Ja, precis.
Och jag menar, det är ju alltså, hjärnan mår ju absolut inte bra av att få slag mot sig. Det är ju jättestora trauman för hjärnan, naturligtvis.
Ja, det är ju det. Och jag har ju fattat det nu efteråt. Att jag har ju gått hos en jättebra terapeut och pratat med henne som är bra med så här, traumaterapi. Men det var ju det som satt igång så mycket liksom i mig
kroppen.
Och i kroppen. Och sen var det liksom saker som stegrades på som gjorde att jag bara... Så här...
Kände du att den misshandeln var utlösande för att du började fundera, eller var det att du började gå och snacka med någon som öppnade fördämningarna?
Ja, jag tror att det faktiskt var det, alltså själva misshandeln som
just
var
det. För att du blev rädd eller?
Ja, men det här vanliga, och min terapeut var så här, men du gör som du gjorde när du var liten på skolgården. Du går och gömmer dig, du springer och gömmer dig liksom. Ja. Du flyr.
Just det, det vanliga beteendet.
Du står inte upp för dig själv liksom. Ja, men hela den liksom.
Fan vad bra terapeuter ändå.
Ja, det är helt sjukt.
Att de fattar.
Ja, exakt. Och att de får en att fatta är ju liksom ännu svårare. Nej, men så det var liksom utlösande för allt, ja, var massa saker och mycket jobb och mycket sånt där, så mycket stress och som byggde upp någonting som var helt fruktansvärt. När jag åkte upp till mina föräldrar och började kasta så här porslin i väggarna och sånt. Men jag fick hjälp där uppe i Umeå då.
Vad sa din mamma och pappa när du kom hem och var så här förtvivlad och arg och slängde porslin? För det är ju... ganska dramatiskt.
Det är
ändå.
Ju väldigt dramatiskt.
Att en vuxen person på 40 år åker hem och slänger porslin i marken hos sina föräldrar, det tror jag inte de är vana vid.
Det är de inte vana vid. Jag har väl på sin höjd smält igen en dörr typ, när jag bodde hemma. Och skrikit gubbjävel eller någonting.
Exakt.
men de blev ju jätterädda och de visste inte hur de skulle hantera det här riktigt.
Men de förstod kanske allvaret då också.
Ja, för, ja men jag bad dem köra in mig till akuten, till psykakuten i Umeå. Och då sa de, ja det är klart vi gör, vi kör in det liksom. Och så vi satt väl tysta där de här 45-50 minuterna i bilen och bara när man liksom bara är i någon, någonting. Men också någonting som är väldigt tryggt liksom.
Ja.
Kunde börja nästan gråta. Ja, de väntade där och bara i 4 timmar när jag fick sitta och prata med en läkare och en sjuksyrra liksom. För jag hade liksom bestämt mig för jag bara fan jag orkar liksom inte ta mig upp igen. Så här, jag har gjort allting som är jag har gjort det jag vill göra. Jag har gjort liksom massa roliga saker i mitt liv. Men jag orkar inte ta mig upp igen och gå igenom allt det här en gång till.
Just det.
För det kommer ju komma tillbaks liksom utmaningar och så. Men jag hade liksom ingen ork till det.
Sa du det till den här läkaren som du träffade då på, ja. På akuten?
Ja, det sa jag.
Var du ärlig då med den personen och sa att så här känner jag just nu?
Ja, det sa jag. Att jag hade till och med planerat hur jag skulle liksom så här bara göra slut på allt. Och bara så här, nej, men jag ska så här lura min kusin som är sjuksyrra. Och det kommer inte hon att gå på. Men då ska jag åka till mina gamla barndomskompisar. För han jagar. Och han har ett vapen. Alltså du vet, det var så här, nu är det ju, låter det helt sjukt när man pratar om det så. Men det var liksom det jag... Det var det jag var i då. Kunde liksom inte se något annat.
Nej.
Men det var jättebra läkare och han var så här, när har du din nästa träff med din terapeut? Ja, det var nästa vecka. Ja, har du för avsikt att gå på den? Och väl, alltså de var väldigt liksom extremt, extremt bra liksom.
Jag tänker det där med att åka hem.
Ja.
Jag känner igen det lite. Ofta när det är en viktig relation har tagit slut eller något sånt där, då har jag alltid återvänt hem till mina föräldrar eller du vet, Västerås och sådana saker. Att bara skippat draget från stan. Man, precis som man söker sig hem till familjen och sådana saker. Det är intressant.
Verkligen. Att det finns en så här... Och jag minns att jag tänkte så här... Ska jag liksom göra slut på det här livet så ska jag inte göra det. Jag ska i alla fall inte göra det i den här stan. Jag ska göra det där på ja, i någon, jag vet inte. Men där tryggheten och liksom grunden och rötterna finns på något sätt. Jag undrar om det...
Eller kan det vara att också att man söker hjälp? Att det finns ju en plats som står för trygghet och nära relationer. Och...
Det kan det ju vara. Att...
att du exploderar där uppe och slänger porslin och sådana saker, det är ju också en plats som du kan vara trygg på och göra det på något sätt.
Ja, precis.
Fantasera liksom. Det
att man vågar.
Man vågar. Mm. Det kommer fram någonting som man kanske inte släpper fram
med hemma, partner eller
partner hemma själv och liksom sådana saker. Att det kan säkert spela roll också, så att det är viktigt. Absolut. Att ha en sån plats.
Absolut. Och det kanske är så att de som inte har nära till den platsen, när hittar den platsen, det kanske då det liksom inte går så bra alla gånger. Om man inte kan ta sig ur det liksom. Ja, det var ju upplyftande
mamma,
samtal.
Alltså mammor och pappor alltså,
ja,
fan.
Ja, mamma var ju väldigt rädd om sina fina vaser som gick i...
Ja.
I.
Fast jag tror att hon är mer rädd om dig än om vaserna.
Det var hon.
Jag tror inte att hon i efterhand bryr sig jättemycket om vaserna.
Men det var enklare för mamma att säga släng inte vaserna.
Nej.
Istället för att säga...
Men det måste ju vara det mest hopplösa, tänker jag. Nu har ju ingen av oss barn. Men jag tänker så här, om man är förälder och ens barn kommer hem och man ser att det här är ju inget bra. Alltså, mitt barn mår dåligt. Så måste det vara det mest fruktansvärda att veta hur ska jag handskas med det här. Vad i helvete ska jag göra för att hjälpa det här barnet? Mm. Så jag menar, då är det lätt att säga så här, släng inte vaserna. Det är så här, än att säga, vad kan jag göra för att hjälpa dig?
Ja, men när man inte har varit med om det. Nej. Och jag minns att de sa så här, men vi vet inte vad vi ska göra. Vi Ja,
exakt.
Liksom.
För vad gör man? Alltså, det går ju bara att finnas där och lyssna och försöka hjälpa. Men inga ord hjälper ju den situationen.
Nej.
Man behöver ju professionell hjälp.
Verkligen. Och det...
Och hur snabbt det kan gå.
Det kan gå så jävla fort. Alltså.
Och bräckligt.
Jättekonstigt. Och hur man liksom också bara stegvis tar sig tillbaks och upp igen. Och liksom... det enda jag behöver göra nu är att så här, känna efter om jag, hur mycket jag orkar rent energimässigt.
Mm.
Vad ska jag lägga energin på? Vad är viktigast? Liksom?
Mm.
Det har jag börjat tänka mer och mer på. Det är att man brukar resonera om tid, alltså resurser, alltså tid och pengar.
Mm.
Men den tredje faktorn i mitt liv, det är energi.
Mm.
Vad lägger jag min energi på?
Mm.
Kanske har med åldern att göra också, när jag blir äldre, att man har inte lika mycket energi och sådana saker. Men man bär också på mera saker. Så att det är intressant liksom att tänka medvetet på det och liksom hur man mår. För det, jag tror det tog mig många decennier ens att tänka tanken, hur mår jag egentligen?
Mm.
Ja.
Liksom på många olika sätt.
Men det är också, det finns ju något skamfullt i att inte orka. Det finns ju någon skam i att inte ha energi till alla saker som man blir föreslagen att göra. Jag menar så här, det finns ju någonting som gör att man, alltså när man är svag, så finns det ju något skamfullt i det också. Det är inte bara att säga att våga erkänna för andra att man inte orkar.
Mm.
Och det tar ju också jättemycket energi att våga stå för att hit men inte längre.
Mm.
Ja, men exakt, och jag har alltid varit den här som bara, men jag är så glad, eller jag är glad, den glada och härliga typen har jag liksom har jag försökt se mig
själv. Och det är väl en person som du har varit sen du var liten.
Exakt.
Så det är ju någon typ av flykt.
Det är det ju.
Men du är det också.
Så är det ju.
Jo, men... Nej, han är inte det. Han är jävligt.
Hör vad jag säger, Thomas. Nej, men den personen tar jättemycket energi.
Ja.
Det var det jag ville komma till. Mm. Och liksom...
Den spelade personen.
Exakt. Mm. Och lära sig så här, inse att men, du behöver inte alltid liksom... Du kan bara ta ett steg tillbaka ibland också.
Mm. Men hur har det varit nu då när du känner att du vågar vara en inte så glad och glättig person, utan vågar också erkänna att du är sårbar och att du är liten och att du behöver hjälp och att du faktiskt, jag menar så här, det är inte alla som vågar erkänna för en läkare på en psykakut att hej, jag mår skitdåligt.
Nej.
Jag menar, det är jättemodigt.
Eller i en podd.
Eller kände
jag
nu.
Vad fan har jag sagt?
Jag menar så här, men därefter måste du ha känt att den här personen, känns inte skönt att den får ta plats?
Jo, jätteskönt. Alltså, det känns som att samtidigt som jag känner mig 10 år äldre rent energimässigt, så är jag ju 10 år klokare också.
Ja.
Nej, men lite så är det faktiskt. Att det är skönt. Och det där har också lett till så många saker. Som till exempel att våga gå i badshorts på stranden.
Mm.
Alltså sådana där fjantiga grejer som man har hållit på med hela sitt jävla liv.
Ja.
Jag bara, men skit i det. Jag ser
vem
ut
bryr
så här.
Sig?
Antingen så går du i badshorts eller så går du och gymma och så får du väl liksom
ta tag
i. Det är
de två alternativen.
Det är ju så.
Man kan inte sitta där i badlakanet och fundera
så
mycket.
Det är lite kallt.
Nej. Antingen badar du, så badar du inte.
Bada eller håll käft.
Exakt.
Nej, men det leder till mycket.
Ja, men jag tänker på det du börjar med. Att även de mest jobbiga perioderna är också ofta de mest dynamiska. Att det händer saker i ens utveckling. Mm. Eller, jag menar, jag kände igen det på ett sätt. För att ofta när en relation har tagit slut som har betytt mycket för mig, så har det varit jobbigt naturligtvis, men samtidigt har det alltid följts av den mest dynamiska perioden i mitt liv. För man söker nya mönster och sådana saker, att det ena leder till det andra, utan det jobbiga är nästan att hålla emot.
Mm.
Så det är ett fint sätt att se på också, att det ibland behöver saker gå sönder.
Mm.
Några vaser är ingenting i sammanhanget.
Nej, men det är ju så, är det faktiskt. Alltså det låter ju så klyschigt allt det här, men det är ju...
Det låter inte alls klyschigt.
Men det är ju så.
Mm. Men det är ju så här, men det tror man ju inte. Alltså jag menar så här, när man är glad tänker man ju inte att man behöver ibland må dåligt också för att verkligen veta när man mår bra. Jag menar så här, tänk om livet vore statiskt bara, antingen det ena eller det andra. Men jag menar, det är väl det som är livet, att man aldrig vet när man är på den högsta toppen och, eller i den djupaste dalen. Det är det som är meningen, för jag menar, annars skulle vi inte orka.
Eller när den kommer.
Eller när den kommer, precis.
För att jag menar, förr eller senare kör man fast.
Ja. Det vore
man
konstigt om man inte...
samma ljus på. Ja. Det är, ja.
Verkligen.
Ja, mer eller mindre. Alltså, små grejer kan ju också bli väldigt stora. Liksom, och,
ja.
Och tvärtom.
Men vad... ändå bra att det är inte bra att du blev misshandlad, men det är väldigt bra att du börjar gå och prata med någon och att det ändå har kommit upp till ytan vissa saker som du har möjlighet att förändra.
Ja, det är en jävla lyx faktiskt.
Det är en lyx.
Mm.
Så är det.
Mm.
Hur känner du, Thomas? Har du något...
Jag bläddrade febrilt här.
I kartoteket
så,
av...
Ja, men dels så var det så väldigt starkt. Av,
ja, det är starkt.
Så det är liksom fantastiskt att... fint att få höra, tänkte jag säga, men jag visste att du har haft en jobbig period, men jag insåg nog inte riktigt vidden av det i våras, så att det är härligt att höra att du är på väg. Nej, men jag tänker det sätter igång lite tankar hos mig. Ibland får man göra en sån här övning så här, när man teambuilding och sådana saker, man ska visa sin livslinje. Och där är liksom höjdpunkter och dalar och sådana saker. Och är man modig i team så gör man det. Man visar och så berättar man om höjderna och dalarna och så. Jag satt precis och funderade på mitt diagram, liksom, vilka toppar och dalar jag har. Och
har du gjort ett sånt? Har du ritat upp ett sånt?
Absolut. Ja, det är liksom ett sätt att öppna sig och skapa tillit och öppenhet i en grupp, och det fungerar superbra. Men då, min högsta dal har ju var ju under mina tonårsperiod. Och det har liksom inte, ingenting har kommit i närheten av de åren. Från när jag var typ, kom på att jag var gay och liksom, vad det ledde till. Det ledde till så många sjuka saker liksom, när det gäller hur jag såg på mig själv och förhöll mig. Hur jag splittade min egen personlighet och... den ångesten. Jag hade sån panikångest i perioder så att jag till slut så föll jag så djupt så att det kändes som jag nådde botten av brunnen. Jag gick omkring en veckor och bara var omtucknad. Jag hörde ingenting, jag såg inte. Det var som att man pratade med mig genom ett glas eller när jag hade bomull i
öronen. Vad är du i för ålder här? Du säger tonår.
Ja, men
vad är alltså, det, 15?
Nu är jag kanske 15.
Ja.
Ja. Mm. Och då hamnade jag på BUP en period där.
Okay.
När det var som värst.
På eget bevåg? Ja, eller?
Jag pratade med mina föräldrar och sen så åkte jag in dit. Det kändes konstigt. Jag satt på en liten barnstol. Jag var 15 år. Liksom. Killen bara kommer och sitter på. Ligger Lego bredvid. Liksom, och så här. Och kände att själva den grejen var inte... Det viktigaste var att jag föll igenom och det fanns, jag menar, morsan fanns där och liksom, det fanns ändå människor runt omkring mig. Och efter det så har jag inte haft panikångest. Jag har inte ens varit i närheten. Det var som att det var ett hål i örat, vet, när trumhinnan går sönder och man hör inflammation. Det liksom kändes som jag var vaccinerad mot det.
Just det.
Men det var en väldigt jobbig period. Och den fortsatte ju ända tills jag liksom kom ut. Jag menar, jag relaterar ju till mig själv som två personer. En som var straight, som alla kände, och en som jag visste. Jag kunde separera de där två personerna i min egen mentalitet. Det var så otroligt intressant. Så det var liksom som en lång mardröm som aldrig tog slut, liksom hela det där. Samtidigt så hade jag ju ett liv som tonåring och hela den biten. Men det var en sjuk kamp. Och det, när jag tittar tillbaka på det, var så lång tid, en tid i början av mitt liv. Det var halva mitt liv. Så jag hade ingenting att förhålla. Jag var ju ung vuxen, jag hade ingenting att jämföra med. Så att det liksom, det gick käpprätt åt helvete, tänkte jag säga. Inte riktigt, men det kunde göra det utan att jag visste inte bättre. Jag hade ingenting att förhålla till. Jag vågade inte öppna mig för någon. Och så. Men sen när jag tittar på det här diagrammet så var de sista åren har faktiskt börjat ha delvis närmat sig, inte den toppdalen som var då, men det har också varit de jobbigaste, för jag har liksom också varit utmattad.
Ja.
Och det tar ju hela livet ifrån en. Man orkar liksom inte saker, man orkar inte engagera sig i sin relation, man jobbet blir en pina, det finns ingenting kvar av sin mänsklighet, utan det är liksom, nu har ju inte jag varit på den botten som många kan falla, liksom, som blir sjukskrivna och sådana saker. Jag skulle ju ha sjukskrivit, men jag vägrar ju, jag fortsatte ju. Så att det fanns ju fortfarande lite kvar, men det har också betytt att det har pågått under 5 års tid, vilket är en väldigt lång tid.
Ja.
Och då liksom faller saker bort i livet. Som är... till slut så finns det inget, knappt någonting kvar liksom runt omkring. Så man måste bygga upp igen.
Men ju liksom mer bagage man har också med ålder och sånt, desto mer liksom finns det ju att spela på något sätt i toppar och dalar. När man är ung så har man ju liksom inte... Man är ju bara i sin egen lilla värld, om man får säga. Så att jag förstår att det kan kännas lika stort olika perioder i livet, beroende på vad man...
Men när du förlorar kroppen, jag har stor respekt för folk som blir riktigt sjuka och sådana saker, för att du har tappat förmågan att göra saker, att liksom leva. Till slut så går ut på att bara ta det igenom dagen.
Ja.
Och att det är liksom en lång kamp. Dagen blir en kamp.
Ja.
Och det sociala försvinner. Det är liksom, du tappar förmågan på jobbet. Och liksom allt det där som brinner slocknar.
Ja.
Vilket är... För det är också det som jag tror är skillnaden när man går igenom en kris i min ålder eller som barn. Barn och ungdom, eller ungdom ska man säga, man är ung. För då finns det ett jävla driv. Det finns en förhoppning om framtiden. Det är liksom det stora löftet om vad som ska hända. Just liksom sådana saker. Och när man börjar komma upp i min ålder, liksom är 50, då blir det liksom sådär att, men gud shit, vad är kvar? Jag har gjort massa saker. Vad händer nu? Liksom? Är det här liksom en början? Vad har jag sett fram emot?
Men det är svårt att hitta morötterna till verkligen.
Existentiellt så blir det liksom en helt annat spel på ett sätt. Som är, och sen kan jag ju titta på mina föräldrar eller min mamma till exempel. Det verkar ju som att folk som har fyllt 70, de är ju fan lyckligast. De har bara fuck it. De har liksom bara move on, nu fortsätter det liksom så här. De har inga förväntningar på saker och sådana saker som är, vilket är ganska intressant att se.
Ja,
det är härligt. Det har vi att se fram emot då.
Precis.
70 plus.
Då har vi de här korten. Nu får vi liksom spela med dem.
Ja, men verkligen. Jag ser ju fram emot. Då ska det festas.
Ja.
I din Halloween-outfit.
I min burlesk-outfit med platåklackar. Men jag tänker också på det där. Men du säger att du aldrig haft panikångestattacker efter när du var i 15.
Nej, men det var som att jag föll genom en... Alltså, det kändes som jag föll i en svart brunn. Jag föll och föll och föll. Och till slut så träffade jag botten. Och då var jag inte rädd längre.
Nej, för det är ju... Nej, men exakt. För jag menar så här, har man haft det en gång, så då är man ju inte rädd för det på samma sätt.
Nej, men om du har tagit igenom det.
Exakt.
Jag har sett många som har haft panikångest som är... De faller aldrig igenom, utan den här rädslan finns där att det ska spinna loss genom hela livet.
Exakt.
Även i min egen släkt och sådana saker, så har jag liksom, och där rädslan har blivit en drivkraft. Så att jag menar, det är jag väldigt tacksam över. Att,
verkligen. Panikångest är fruktansvärt.
Ja, alltså, speciellt om man är barn och tonåring. Då man tror ju att man håller på att bli tokig.
Ja.
Och att det finns, det är, liksom, det är en sån skräck.
Ja, för fan.
Men det går ju att komma igenom.
Verkligen. Jag har haft panikångest under en kort period av mitt liv. Inte dock, kanske en av mina värsta perioder. Men det var under en period då jag blev hastigt lämnad av en partner. Då fick jag panikångest och hade det. Men det, jag hade det under kanske bara 6 månader. Så. Men det var riktigt förjävligt alltså. Mm. Jag trodde att jag skulle dö. Jag trodde absolut att jag skulle sluta andas så att hjärtat skulle sluta slå. Det var jag helt övertygad om. Men jag, och jag känner, det har jag har ju lärt mig av det, att jag känner ju när det börjar närma sig de här sakerna, så jag kan ju styra vissa känslor så att jag inte går in i den där rädslan och så vidare. Men
det börjar som förnimmelser i magen, kommer jag ihåg, och liksom att då känner man, och bara få det så triggade igång en reaktion hos mig som var så att det bara accelererade, så att det var ju att leva i skräck någonstans. Så att det...
Känner du att de här åren då du har varit energilös, börjar det att vända?
Ja, alltså det är, du vet, när det har gått något år och man känner sig helt som ett skal. För det var något fysiskt i mig också, liksom, det jag fick ingen energi, jag kunde vara ute och gå så här korta promenader, sen plötsligt jag kände mig helt ihålig, för det var som inte förbränningen funkade i mig. Det vill bli massa skador när man har utsatt för en akut stress, som var en sak på jobbet som under en längre 6-månadersperiod som utlöste det. Och jag har alltid legat på gränsen när det gäller jobb, att jag liksom att jag jobbar maximalt. Och det har jag alltid klarat. Jag har liksom varit superman hela tiden. Men sen hände det någonting. Jag hamnade och fick ta över ett projekt som var nationellt, som var totalt kaos. Och var ganska ensam i det. Och då jag löste det. Men jag kunde inte ta mig tillbaka efter det. Det var någonting hade gått sönder i mig. Fysiskt. Så att, jag menar, ett år till och ett år till, och liksom, det är ju stackars min partner som har levt med mig. Men nu, och på ett sätt så kom pandemin lite som en räddande ängel i det här, liksom, att jag kunde ändå jobba hemifrån och liksom hitta en rytm eller en nivå som funkade. Men sen nu i år så har det liksom bara, jag känner att jag har fotfäste. Och det liksom, det blir bättre och bättre och bättre. Och jag tänkte på det idag, jag har inte tänkt på det på jättelänge. Och det kan jag ju känna mig lite förundrad över, att någonting som kändes så jobbigt och deppigt, att jag liksom bara har lagt den bakom mig plötsligt.
Men så, lite nu känner du, så nu känner du att du får energi av saker och ting?
Ja, men alltså jag går ju, jag går hur mycket som helst, jag rör på mig, jag går och tränar.
Du fylls på
natt och dag. Så att, thank God.
Vad mer än promenader och träning gör att du fylls på?
Alltså det är faktiskt reflektion, att inte känna sociala krav när jobbet känns meningsfullt. Det kan också vara att om jobbet känns tomt, eller liksom att det känns att man inte tror på det man gör, då kan det vara värsta energidränaget. Så när det känns meningsfullt, då blir jag påfylld. Eller bara känna att jag rår över min egen dag och kan ta det lugnt. Det liksom, det finns inga press eller krav, eller, och sen naturligtvis vänner. Så att det är, ja. Fast jag kände, vi pratade lite innan vi började prata idag, att förra veckan så hade jag jobbade hemma hela veckan, och jag fick massa gjort, så här surdegar som har bara legat där. Men jag gled nästan lite in i pandemimode igen, när man inte, jag träffade inte en människa på en vecka, på fram till 5-6 dagar. Och jag märkte att jag började dra in sig i skalet igen. Du vet, man känner lite skygg.
Ja.
Orkeslös.
Det finns ju något, bekvämt i att också inte må bra.
Det bara krymper och krymper och krymper.
Och det är farligt. För jag menar så här, det finns ju något skönt i det också. Det är ju det som är så sjukt. Och det är ju den där balansen som man måste hitta. Jag vet inte, alltså Mina absolut värsta år var ju under gymnasiet. Jag var jätteanorektisk och åt ingenting och bara var ute och sprang och gjorde sit-ups. Det var det enda jag gjorde. Och så fort jag... Ja, och det var ju bara för att jag hade något jävla självhat av den personen som jag var, att man inte platsar in och man är inte norm och man kommer från ett litet ställe där alla andra är tuffa hockeykillar och så vidare och man själv inte är det. Så att det, men just den där, för jag känner igen den där känslan av att så här krypa in och vara i det där skalet, och det, den är jag ju fortfarande 100 år efter det här har inträffat, så ibland vill jag ju gå in i den där bubblan av sjukdom på något sätt för att få vara i fred. Det blir ju lugn, det är någon typ av kontroll också, som att man kan kontrollera sitt eget genom att nu går jag in i det här. Det gäller ju bara att man inte går för långt in i. För jag menar, man måste ju få må dåligt. Man måste ju få ha dåliga dagar. Man måste få stänga in sig och dra täcket över huvudet.
Och det är ju strategi. Dra sig tillbaka, reflektera, återhämta sig. Men sen måste man ju ut
igen. Måste man ut igen. Mm. Precis, man måste tillbaka till det så att man inte fastnar. Mm. För det är ju det som är det svåra, att man inte fastnar i den där dåliga... dåliga energin och det dåliga ekorrhjulet av negativa tankar. Helt enkelt. Men för jag vill ju heller aldrig, alltså alla mina dåliga år som jag har varit med om det var under gymnasiet när jag var väldigt ätstörd eller när man blev lämnad och fick panikångest och så vidare. Jag vill ju inte vara utan de här sakerna. Jag är ju stolt över dem. Idag, att jag har fått vara med om dem och att jag har utvecklats som person och känner att jag har blivit en bättre människa än om jag inte hade haft det. Så man vill ju ändå ha sina erfarenheter när man har kommit ur dem.
Ja, när man
i dem vill man inte det.
Och man vill inte återvända och göra om det.
Nej, alltså absolut inte återvända. Alltså på tal om panikångest, jag låg ju på ett hotellrum i Spanien och inte kunde andas. Jag kunde inte äta, jag kunde inte andas, jag kunde inte göra någonting. Och jag kommer ihåg när pappa så här frågade, men kan man inte göra någonting? Typ så här, finns det ingen typ så här akutläkare som du kan ringa eller någonting? Och jag bara, nej.
När var det här?
Nej. Det här var ju 2002, 2003.
I samband med förhållanden som sprang.
Det var när jag blev lämnad av den här killen. Och det var så traumatiskt för mig. För att jag hade åkt till Spanien, bla bla bla. Vi bodde tillsammans, lalala. Och han träffade en annan. Och jag förstår det här. Och så dels så känner jag mig att jag hade blivit bedragen. Men sen också att hela världen rämnade. Och att hela det livet som man hade byggt upp på något sätt. Så att det var vi två. Inte fanns längre. Och sen att jag då var i Spanien på ett nytt jobb. Och jag kunde inte ta mig därifrån.
Och så
jag
var man tvungen. Inte så kaxig sen innan heller.
Nej, hade liksom men precis. Inte man, alltså, min självkänsla var redan så körd i botten. Jag hade svårt med självkänslan. Så att det var inte det bästa som kunde hända. Och då vet jag när pappa så här. Men vad fan ska vi göra? Och det enda jag tänkte var, det enda jag kan tänka mig att hoppa från hotellrummet. Det är det enda jag kan tänka mig. Det är det enda möjliga fysiska jag skulle kunna så här, ringa till någon eller så här, gå till läkare. Nej, jag bryr mig inte. Jag vill bara så här, få slut på skiten. Tack och lov så gjorde jag ju inte det. Och tack och lov att det blir ju bättre, men man måste ju bara så här, dag för dag ta sig igenom den jävla skiten.
Man är starkare än vad man tror.
Man är mycket starkare än vad man tror. Men det är också så här, när man är så där nedbruten och svag så tänker man ju inte, men det är som du säger, att man ens orkar ta sig igenom dagen. Att bara så här få en vardagssak att fungera är ju jättestort. Och då att koppla på jobb och relationer och ytliga bekanta och gå ut. Alltså alla de här sakerna, det är ju helt, det går ju inte att föreställa sig hur man ska kunna göra en sån sak igen. Sen till slut kan man ju det. Men sen måste man ju vara väldigt försiktig, eller jag måste vara väldigt, väldigt försiktig med att inte hamna där igen. Så att jag är som du där när det kommer till energin, att man måste...
Ja, du känner så att du...
Absolut, hushåll med energin. För jag blev ju efter efter allt det där så blev ju jag, gick jag in i väggen. Mm. Alltså jag fick ju sluta på jobbet där jag jobbade. Jag klarade inte av det. Jag hade ju, jag men, tunnelseende och känselbortfall och ja men usch.
Känslig mot ljud.
Känslig mot ljud, känslig mot människor, känslig mot doff, alltså alla möjliga saker. Så det var ju en befrielse när den arbetsgivaren sa så här, men vi tror inte att du kan fortsätta att jobba här för du ser ju inte ut att må så bra. Så jag bara, tack gode gud att någon förstod. Så då var det bara, sen var jag hemma ett år var jag hemma.
Aha, så,
efter det. Och jag skaffade hund och var hemma och låtsades för omvärlden att jag var pappaledig till hunden. Men jag var ju utbränd och orkade inte med att möta varken jobb eller vänner eller något. Så att det var ett enkelt sätt att fly från arbetslivet genom att skaffa hund och vara arbetslös. Mm. Och
du trodde det var jag har aldrig hört talas om att någon är pappaledig till en
hund.
Jag
var pappaledig. Jag sa det.
Men det kändes bra att du kunde säga.
Nej, men jag sa
att det var ingen som trodde på
det. Nej. Men det var så legitimt på något sätt att säga det, men jag är pappaledig. Alltså du, ingen ifrågasatte det då. Nej. För jag hade skaffat en hundvalp.
Orkar inte prata om det liksom, eller
nej, jag var helt ointresserad av att prata med andra människor om och börja dra upp och vad det berodde på att det grundade sig i, alltså det grundade sig i barndom, i uppväxt och massor med saker som man har varit med om som har samlats, som du också säger Micke, så det samlas på hög och till slut brister det. Och den gången brast det för mig.
Ja.
Och massa skit som hade samlats under lång tid som var tvungen att kanaliseras och komma ut. Då var det ju inte roligt, men idag är jag jävligt stolt över att jag gått igenom det och att jag har lärt mig att jag kan känna min egen kropp så här, att nu räcker det. Nu måste jag ta tid för mig själv. Nu ska jag inte pressa på och inte säga ja till de här åtagandena eller relationerna eller och så vidare.
Men det är jävligt svårt alltså. Speciellt om man är en sån som vill vara med där det händer grejer liksom.
Ja men precis. Och om man är en social person som tycker om att umgås och så vidare, så är det ju tufft. Men jag menar, man orkar ju inte hur mycket som helst heller.
Nej.
Man måste vila och få återhämtning och samla energi.
Och det tycker jag, vi har ju varit en ganska festlig bekantskapskrets och sådana saker, att ofta kan man ju få energi av att gå på middag, gå ut och vara ute, liksom dricka alkohol och sådana saker. Men det är ju, det som är plus blir ju dubbel minus efter det. Så att man kan ju, jag också är sådär, att det är ju en flykt att liksom bara gå ut och ha kul och ta ut på energikontot. Men sen tar det ju många dagar att betala tillbaka det där.
Gud ja, så att, verkligen.
Jag tror att det börjar med det verkar som du fick en självinsikt under de åren. Det börjar ju där.
Gud ja.
Att man inte har bilden av sig själv att man är Superman.
Ja, jo, men mycket av en, alltså man spelar ju en roll hela tiden. Jag menar så här,
inför sig själv.
Också. Inför sig själv. Jag menar, den person som man vill vara och den person man är ju helt olika saker. Om man vill vara en trevlig kille som alltid säger ja till saker och ting, till slut kanske det inte går. Eller att man kanske är en person som behöver mycket egen tid och ensam tid för att ladda batterierna om man inte bejakar det. Så jag menar, det är svårt att veta. Och som du säger Micke, sen när man drar på sig den här glada personen bara för att slippa ta itu med vissa bekymmer.
Ja, det är jättelätt.
Det är jättelätt. Det är mycket lättare att vara glad än att sitta depressiv när man träffar människor och berättar hur dåligt allting är.
Ja.
Det är inte, men det är ju bra också. Det är bra att berätta för människor hur man mår.
Ja, men jag tänker ofta så, och det är ju en förmåga som man har som människa, det är ju att skiten kommer ojämnt. Så att ofta så kan man ju ta fram sin positiva attityd och fokusera på det som är bra och sådana saker, men sen händer det någonting. Det finns en utlösande faktor som gör, som förställer liksom tyngdbalansen i vad man ska hantera. Och då brister, det är min erfarenhet, då riskerar det att brista. Mm. Det kan vara en relation som tar slut, det kan vara en kris på jobbet, det kan vara något annat existentiellt, eller så någon dör, en sorg eller något sånt där. Och då blir det plötsligt för mycket.
Ja.
Och då kickar alla de här sakerna som har varit lite fel, har inte fungerat 100%, då kommer de fram.
För det är ju exakt det, för det var ju det som hände mig när jag blev lämnad av den här killen. Jag menar, det var inte att jag blev lämnad och att jag blev dumpad, det var inte det som var end of life.
Nej.
För jag började i terapi efter det här, och det var så himla fint av den här terapeuten som jag gick till. Hon var ju ganska tydlig första gången, bara säga, jo men det är inte den här parten vi ska prata om, vi ska prata om andra saker. Att du kommer att stöta på massor med sorg i livet, kärlekssorg.
Idioter, tror jag.
Men alltså, det också. Lite mellan raderna var det, du kommer att stöta på idioter också. Men kärlekssorg, att så här, saker kommer och går. Men vi behöver reda ut det som har varit. Vi behöver reda ut vem du var när du var liten, när du blev mobbad i grundskolan och alla de här sakerna som har bara lagts på hög.
Mm.
Man behöver reda ut de sakerna, och till slut så exploderar det ju. För jag menar, det är ju inte bara att en relation tar slut.
Nej.
Som gör att man inte orkar.
Nej.
Men jag känner nu att jag har börjat så här förbereda mig på mina föräldrars död och sånt. Så här. Så här, ja, men det kommer att hända.
Oh.
Jag som försöker rusta mig för katastrof, alltså sådana händelser, för att inte falla så jävla djupt nästa gång. Och jag vet inte, säkert helt jävla fel sätt, men det har blivit lite så att det är så här, ja, men det kommer hända, hur reagerar du då? Sen reagerar man ju aldrig så när det väl händer.
Du pratar med dig själv om, alltså hur du själv kommer, ja, just det.
Exakt, så jag dealar liksom med kommande liksom.
Alltså, är det rädslostyrt?
Ja, men det är det ju.
För att du säger rösta, det är för mig en liten så här varningsklocka någonstans. Liksom, att det är, för det går en massa energi till för att hantera liksom en hotfull omvärld eller tillvaro och sådana saker. Att det är...
Absolut, och jag tänker att det hände efter det här. Att jag vill liksom ändå jag vill rösta mig för att det ska bli inte så jävla tungt liksom när det händer jobbiga saker.
Mm.
Kommer aldrig att skaffa en hund till exempel.
Nej, för fan, gör aldrig.
Nu är jag allergisk, men om jag inte hade varit det. Så, alltså, det här får jag ju ha de här åren.
De här åren tills hunden dör.
Exakt.
Uff, alltså djursorg, det kan vi prata om ett annat avsnitt. Ska vi inte gå in på nu. Men. För det är ta med fan det värsta. Men vi får väl krossa lite vaser helt enkelt. Det är det vi får göra.
Du har ju jättemånga fina vaser.
Här finns det lite olika lyktor.
Fan, jag ska komma hit nästa gång. Då jävlar.
Och jag är också stengård, så det går ju väldigt lätt att bara slå.
Fan vad bra.
Gå sönder på en gång när det touchar golvet.
Perfekt.
Så det är inga norrländska trädgolv där det saker studsar. Nej. Utan här går det sönder på en gång. Så nästa gång när ni behöver lite aggression, så kom hit så slänger vi lite dyra ljusstakar.
Finns det ingen sån bra app som man kan ladda ner som man slår?
Men det är väl bättre med ett sånt panic room, så att vi slår sönder saker och ting. Så det kan vi väl hjälpas åt med.
Kan vi inte gå på det tillsammans? Ett sånt där panic room.
Men jag tänker också att det är härligt att slå sönder lite dyra saker. Så jag tänker att vi samlar ihop lite dyrbara saker. Det känns skönare än att slå sönder någon gammal tv. Men för att inte avsluta på det allra dystraste. Så här, alltså, vi skrattar ju också åt det här jävla eländet på något sätt.
Nu får man ju ändå i alla fall åtminstone prata lite. Vi får ju tänka framåt och så.
Och att det hur töntigt det än är, så och det är det sista man vill höra när man är i den där krisen, men det blir ju fan i mig bättre.
Det går upp och det går ner, fast det går framåt.
Det går framåt.
Ja, exakt.
Ojämn framåtrörelse.
Ojämn framåtrörelse. Vi avslutar med en ojämn framåtrörelse.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more.
That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja, men då så, då har vi det här segmentet som är lite skvallrigt och lite
snackigt.
Veckans snackis.
Vi försöker lätta upp det.
Ja, det låter som ZTV.
Så nu har vi suttit där och gråtit lite bakom ögonlocken. Jag bet mig i kinden. Tänkte så här, nej, ska jag inte börja gråta. Bita kind är min nya grej.
Fast det var väldigt glittrigt där på ögonen.
Jo, det var mycket glittrigt på ögonen. Men jag tänkte så här, ja. Men nu har vi gjort det, så nu tänkte jag att vi, för att våra kära lyssnare inte ska så här på fredag, lördag, söndag eller när man lyssnar på det, känna att livet är så hopplöst, så måste vi ju lätta upp det här lite grann som vi homosexuella gör när vi alltid lättar upp saken.
Ja, nu skämtar vi. Höra, Thomas.
Så Thomas, berätta något.
Precis, nu får ni sluta skära er. Så ja. Vi har ju pratat om den här fantastiska tv-serien Heartstopper på Netflix.
Ja.
Och de är så gulliga där så att man smäller av.
Man trillar och pinn.
Och det är sån snäll stämning. Det är liksom ofta när det är så här college eller gymnasietema, så är det ofta så här att det är mobbing eller att de är hårda mot varandra. Det är ju tvärtom i den här serien. Så att ja, än en gång, den är ju fantastisk. Och då har ju en av skådespelarna som heter Kit Connor. Kommer du ihåg vem det var?
Oh, ja, den rödlätta.
Ja, precis.
Mm.
Och
sportkillen. Den rödlätta sportkillen.
Har i veckan kommit ut som, gissa.
Homosexuell.
Ja, nästan. Bisexuell.
Nej, nästan.
Second best. Men han spelar ju bisexuell i serien.
Ja.
Typ. Det är fortfarande lite oklart när serien slutar, men han säger ju att han gillar både killar och tjejer.
Ja, han kanske inte vill definiera sig.
Precis. Och men i veckan har han fått det. Och det är ju kul.
Mm.
Det är ju så här.
Men vem är han ihop med?
Exakt. Vem har han legat med?
Nej.
Men
ni har skrivit, eller?
Ja, men jag läste också någonstans att han har blivit tvingad.
Precis.
Att han kände sig tvingad.
Du har läst det här redan?
Ja.
Gud. Precis, och det är ju negativt i det här.
Ja.
Att han gjorde det efter att han har blivit påhoppad i sociala medier och sådana.
Vem har hoppat på?
Ja, men att folk, aktivister som bara anklagar någon för queerbaiting.
Jaha.
Som en straight skådespelare.
Åh nej.
Så att det var ju onödigt.
Yeah.
Låt folk komma ut
i sin egen takt. Sen är det kul att de har kommit ut. Det ska vi inte sticka under stolen med. Men man måste få göra det i sin egen takt.
Ja.
Och inte känna sig stressad eller att bli hotad att göra det. Men hur gammal är han? Är han 20?
18,
19, 20? Ja. Då var det på tiden. Då var det på tiden.
I dagens samhälle. Kommer man ut när man...
Jo. Ja, ja, men det var, ja, var härligt.
Ja, grattis. Var,
grattis till honom, ja. Och bra
till oss.
Bra, bra spanat.
Bra för oss också att han är ute så vi kan go get him.
Ja, kör du Anton. Det är...
Hej, hello. Lite... Are you the guy from Heartstopper?
Precis.
Hello, my name is Anton Renström.
I would like to slänger sig på DM på Insta.
Ja, ja,
you're
gud,
such
ja.
A good actor.
And you are pretty good looking as well. I live in Stockholm.
Where do you live?
Where do you live? Please write back. Nej. Det ska, vi inte göra. Men vad roligt.
Var det ett kungligt vi? Nej, det ska du inte göra, Anton.
Och Young Royals har ju släppt säsong 2.
Och Young Royals säsong 2.
Fan, nu avslutar vi så jag kan gå hem och kolla på det.
Ja, fy fan, det gör vi. Nu slutar vi med den jävla pudden.
Ja.
Men vad, tack för idag, killar. Fint att vi kunde ha ett lite allvarligare snack. Och att vi fick bränna oss lite tårar bakom ögonlocken. Att man fick bita sig i kinden. Det behövs också ibland. Så att det inte bara är det här glitter och glamour som vi håller på med.
Nej.
Så vad härligt. Tack för den här veckan. Och vad är det vi brukar uppmana våra kära lyssnare att göra?
Ja, men gå in och rata oss på podcastapparna.
Just det.
Ge oss lite
kärlek.
Kärlek där. Och även ifall ni gillar podden så får ni gärna dela på sociala medier och sådana ställen.
Mm.
Och framförallt ställ
brev.
Frågor.
Skriv brev.
Ja.
Och vi har fått några brev bara så att säga som vi inte har tagit upp än, men vi kommer att ta upp.
Precis,
dem längre fram.
Vi pratar mest om oss själva.
Vi pratar mest om oss själva.
Våra problem och
våra kriser. Breven får stå åt sidan. Nej, men vi kommer att ta upp de breven som har kommit in också.
Ja.
Men det blir här längre fram i höst under november-december rusket.
Ja.
Tack för den här veckan. Puss och kram på er.
Puss.
Kram.
Hej.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.